Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Lisbeth, del 3. Hej, jag heter Dan och jag gör den här podden. Den är beroende av lyssnare som älskar den och sponsrar den. Och av företagsannonser, men som ni märker, jag har inte lyckats sälja några företagsannonser till avsnittet, för jag gillar alldeles mycket att podda och alldeles för lite att sälja och kallringa och såna tråkiga saker. Om ni vill sponsra podden så kan ni göra det via Swish. Be mig om mina kontaktuppgifter på facebook.com/palmemordet, eller så kan ni göra det via Patreon, patreon.com/palmemordet. Där kan ni även se alla kommande spår nere till vänster under listan Goals, patreon.com/palmemordet. Och om vi når $250, vi är på 187 just nu tror jag, så blir nästa spår polisman A. För jag hoppas ni tyckte om Försvarsskytteföreningen avsnitten och att ni vill höra mer om polisspåret. Idag ska vi ta oss an Lisbeth igen, och i avsnitt 3 är höjdpunkten då en av de viktigaste händelserna hela Palmeutredningen. Lisbeths 100% säkra utpekande av Christer Pettersson. Och idag ska vi försöka lista ut hur det gick till. Mina källor idag är En iskall vind drog genom Sverige av Lars Borgnäs och Mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall. Men vi börjar med ett förhör av Lisbeth som hålls den 29 april 1986. Och innan jag läser själva förhöret tänkte jag läsa Lars Borgnäs kommentarer om förhöret. Den 29 april, alltså en månad efter Holmers samtal med Lisbeth Palme, görs nästa förhör med henne. Denna gång av två kriminalinspektörer vid Rikskriminalen, Lars Thonander och Gunnar Herner. I protokollet från det drygt 3 timmar långa förhöret står antecknat att Rikskriminalens chef Tommy Lindström närvarat vid en komplettering den 5 och 6 maj. Enligt vad Lindström själv senare uppgett hade han flera timmar samtal i enrum med Lisbeth. Vad som är Lindströms kompletteringar respektive polismännens förhör framgår inte av protokollet. Och självklart gjorde de inga bandinspelning heller, för att Lisbeth tycker inte om att bli inspelad på band. Nu har processen gått ett steg längre. Lisbeths beskrivning av mördaren är extremt detaljerad. Hennes version av vad som skedde från skotten och framåt har också ändrat en del avseenden, och nya frågetecken uppstår. Och här kommer då själva förhöret. Förhör med Lisbeth Palme. Boende Västerlånggatan 31, Stockholm, förhöret hålls i bostaden den 29 april 1986 mellan klockan 16.30 och 19.40 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Herner. Komplettering har gjorts 5 och 6 maj i närvaro av Tommy Lindström. Lisbeth Palme delgavs att förhöret gällde hennes iakttagelse den 28 februari 1986 och övriga omständigheter kring henne och maken Olof Palme som kan ha betydelse för utredning. Beträffande tider och möten tiden före den 28 februari 1986 hänvisade Lisbeth till en dagbok hon tidigare överlämnat till polisen. I denna har hon gjort anteckningar och kommentarer kring olika händelser som där angivits. Bifogas! Inledningsvis berättade Lisbeth Palme att hon upplevt att maken under vintermånaderna varit på ett bra humör. Det gynnsamma humöret hade troligen en grund i Indienresan, vilket var i mitten slutet av januari 1986 och ledde till politiska beslut förenliga med kommissionens inriktning. Hon upplevde inte som att maken skulle under senare tid ha varit utsatt för några konkreta hot eller störningar. Makens post var ställd till Rosenbad, varför hon inte kunde uttala sig om några hotelsebrev eller dylikt. Inte heller på telefon hade förekommit något av hot, dylikt, vad hon kunde erinra sig. Olof Palme hade handlagt ett ärende på regeringsnivå som gällde en amerikan i ett vårdnadsärende, vilket personen bedömde som helt olämplig och därför inte fick vårdnaden. Olof Palme tog det ovanliga ställningstagandet att han kontaktade amerikanska myndigheter, troligen FBI, i ärendet. Han var dock inte nöjd med deras agerande. Under samtalet med Lisbeth Palme fördes en allmän diskussion om tänkbara motiv. Hon nämnde då de båda stormakterna och deras olika förgreningar i världen. Olof Palme var en mycket populär och känd person i hela Afrika, och hans starka engagemang för ANC kan av Sydafrikas nuvarande regim ha uppfattats som ett hot. Vidare nämnde hon Israel, trots den nuvarande socialistiska regimen, som en osäkerhetsfaktor. Ärendet rörande Miro B berörde familjen påtagligt och medför att livvaktsskyddet tillskapades, står det faktiskt. Är det ens ett ord? Ustasha anses ha knytningar till kriminella element som utnyttjas för deras syften. Från PKK, som gjort sig kända i Sverige genom bland annat våldshandlingar, erinrar hon sig inget konkret hot eller liknande. Hon uttalade dock att Olof Palme var en klar och entydig motståndare mot våld i alla former. Han offrade ju sitt liv för ett öppet och fritt samhälle. Lisbeth Palme hade ej heller hört några andra internationella organisationer uttrycka direkta hot mot maken och eller familjen under senare tid. På det nationella planet nämnde hon EAP och Alf E's annonskampanj som riktade sig personligen mot Olof Palme. EAP har varit med på valturnéer och andra möten och då varit klart störande. De hade även hållit till utanför bostaden på Västerlånggatan. Vid ett tillfälle i somras hade Lisbeth Palme en diskussion med en medlem. Det var med en man, 25-30 år, brunhårig och relativt lång. Polis kom till platsen. Lisbeth Palme kunde inte erinra sig att hon hade sett mannen tidigare eller senare. Alf E förföljde Olof Palme personligen genom olika kränkande tidningsannonser. Både EAP och Alf E ägnade sig åt en avskyvärd förföljelse av Olof Palme. Lisbeth hade även funderat över vad det kunde finnas för bakomliggande intressen bakom dessa angrepp. Lisbeth trodde ej att det funnits något större problem inom arbetsgemenskapen. Visserligen fick Olof Palme ta en del svåra beslut som rörde detta område, men det var helt normalt. När det gällde eventuella uppgiftslämnare kunde Lisbeth Palme tänka sig att de olika gatumusikanterna skulle kunna ha lämnat uppgifter. Där fanns en amerikan och en fransman som upplevdes som störande. Dessutom fanns det en irländare som varit verksam under vintern. Han hade då stått i kulverten till Gamla stans T-banestation. Och där hade även EAP varit verksamma under samma tid. Vid ett tidigare förhör nämnde Lisbeth Palme två män som hon la märke till utanför bostaden. Båda dessa var i 45-årsåldern. Den ene bar en brunvinröd jacka och den andra en mörkblå jacka. Hon iakttog männen från bostaden. De tycktes iaktta porten till Västerlånggatan 31. Dessa iakttagelser har Lisbeth redovisat i tidigare förhör. Makarna Palme var inga tidspedanter, men lämnade bostaden med viss regelbundenhet, till exempel när de gick till sina arbeten. En eventuell övervakning vid bostaden bör därför inte ha varit speciellt svår att genomföra. Privat gick Lisbeth och Olof Palme inte ofta ut. Den lediga tiden tillbringades oftast i hemmet. Detta är naturligt med tanke på de många resorna och det tidspressade schemat. Olof Palme hade under sin tid som statsminister livvakt från polisen. Det förekom dock att han gick till och från arbetet utan livvakter. Under vecka 9, onsdagen den 26 februari 1986, var makarna ensamma ute och åt på kinesrestaurangen Jasmin på Kornhamns torg. De satt då omedelbart till höger innanför entrén. Vid det tillfället kom det en ensam mansperson in på restaurangen efter makarna. Lisbeth Palme reagerade för denna person. Hon hade dock nu ingen minnesbild av mannens utseende och klädsel. Fredagen den 28 februari hade de bestämt att de skulle gå på bio. Meningen var att de skulle se filmen Min liv som hund. När frågan om ett eventuellt biobesök kom upp kunde Lisbeth inte erinra sig. Lisbeth Palme hade inte något bestämt minne av att hon talade i telefon med någon om detta biobesök. Olof Palme kom hem från arbetet på kvällen och hon trodde att de i samband med måltiden var i kontakt med sonen Mårten angående biobesöket. Sannolikt hade hon och Mårtens fästmö haft telefonkontakt om ett eventuellt biobesök lite tidigare på eftermiddagen. Hon kan nu inte komma ihåg några bestämda tider under fredagen. På direkt fråga om Olof Palmes sinnesstämning den aktuella dagen uppgav Lisbeth att den inte på något sätt avvek från tidigare beskrivning. Hon drog sig dock till minnes att Olof Palme redan dagen före nämnt något om att det var vissa besvärligheter i samband med pågående avtalsrörelse. De bestämde sig sent på fredagskvällen för att se filmen Bröderna Mozart då de tyckte det skulle vara trevligt med sällskap av Mårten och hans fästmö. Strax innan de lämnade bostaden talade Olof Palme med Sven Aspling i telefon och nämnde då biobesöket. Och här måste då inflika att Sven Aspling, som vi ska prata om i Stay Behind-avsnitten, är alltså den som CIA utsåg till att skapa svenska och som svenska ledningen också utsåg då till att organisera svenska Stay Behind, eller i alla fall var inblandad i organisationen av svenska Stay Behind. Det är alltså den sista person Olof Palme pratade med i telefon. Från bostaden gick de inte som vanligt kåkbrinken ner till T-banan i Gamla stan utan en annan gränd fram till Stora Nygatan där de svängde av mot kåkbrinken. De åkte till Rådmansgatans T-banestation och gick upp på Sveavägen på samma sida som biografen Grand. På biografen ställde de sig i biljettkön i närheten av Kurt Lidgard och dennes fru. Lisbeth Palme upplevde att det var mycket folk inne i foajén. På Grand träffade de Mårten och hans fästmö, men Lisbeth kunde inte komma ihåg detaljerna kring hur de träffades och var de stod i väntan på filmen. Under färden till biografen, under väntan på att filmen skulle börja, la Lisbeth inte märke till någonting anmärkningsvärt. Inne i biografsalongen satt Mårten hans fest med några rader bakom Lisbeth och Olof. Strax bakom Lisbeth och Olof satt också Björn Rosengren, med vilket de växlade några ord om avtalsrörelsen. Under föreställningen noterade Lisbeth inget anmärkningsvärt. På direkt fråga om en uppgift att en man skulle ha hjälpt till med ytterkläderna efter filmen hade Lisbeth inget minne av någon sådan händelse. Efter filmens slut gjorde Lisbeth och Olof sig ingen brådska utan inväntade Mårten hans fästmö. De gick alla fyra sedan gemensamt ut från salongen. Lisbeth hade uppfattningen att de väntade till de flesta andra biobesökarna lämnat salongen. Då de kom ut från biografen gick de till höger på Sveavägen. De stannade utanför bokhandeln och samtalade. Under samtalets gång släcktes ljuset i bokhandeln. Lisbeth la ej märke till någon person i omgivningen. De skildes efter några minuters samtal. Lisbeth och Olof gick i armkrok Sveavägen söderut. Mårten och hans fästmö gick Sveavägen i motsatt riktning. Paret fortsatte Sveavägen söderut och strax efter Adolf Fredrik kyrkogata snäddade de över Sveavägen. I anslutning till övergångsstället i riktning mot affären Sari där Lisbeth en kort stund tittade i skyltfönstren. De fortsatte sedan Sveavägen i samma riktning. Lisbeth höll då maken under armen och gick ytterst mot gatan. Under promenaden la hon inte märke till några personer, varken framför eller bakom dem. De stannade inte på Sveavägen och tittade i fler skyltfönster utan gick framåt i promenadtakt. I höjd med Tunnelgatan hörde hon en dov knall med en ekoeffekt. Hon märkte att Olof tappade steget och föll ihop. Hon själv som var på väg framåt drogs med nedåt. Hon hörde sedan ytterligare en knall och kände en stark sveda längs ryggen. Då Lisbeth tittade upp från maken som fallit ihop på trottoaren såg hon en man med stirrande blick titta på dem. Mannen befann sig på cirka 10-15 meters avstånd och stod i hörnet av Tunnelgatan. Hon beskriver mannen som vara i 40-årsåldern och omkring 180 cm lång, har en intensivt stirrande blick, har smala tunna läppar och ljus platt överläpp, har en rak panna med raka ögonbryn samt har ett rektangulärt och stelt stirrande ansikte med kraftigt något framskjutet hakparti och markerade kindsidor. Han var iklädd mörkblå eller marinblå jacka som gick nedanför midjan, dock ej till, Och där är ett stort hål mitt i texten. Och han hade mörka byxor. Man var bred över axlarna men gjorde inget stort intryck. Han verkade dra upp axlarna och hade ett kort hakparti. Då hon senare såg mannen röra sig gjorde han ett spänstigt, vältränat intryck på henne. Hon kunde inte se om mannen höll något i händerna. På fråga om hon sett om mannen bar glasögon eller ej var hon ej säker. Hon uppgav sig svårt att komma ihåg just den detaljen hos människor som hon träffat. Beträffande eventuell huvudbonad var hon inte heller säker. Hans huvud gav dock ett sandrébrunt intryck. Han var varken blond eller svartmuskig. Han yttrade ingenting under händelseförloppet. Lisbeth Palme märkte inte att någon följde efter dem på Sveavägen. Inte ens i skottögonblicket upplevde hon någon förföljelse. Lisbeth började sedan skrika på hjälp och tittade sig samtidigt omkring. Hon upptäckte då, cirka 30 meter norrut på Sveavägen, en man iklädd något beige plagg som tittade mot henne. Hon upplevde honom som spensligt byggd och förhållandevis lång. Mannen kom mot henne men gjorde, när hon påkallade hjälp, ett närmast avvärjande intryck. Det kom sedan flera människor till platsen, bland annat en taxichaufför som tillkallade hjälp över radio. Då Lisbeth Palme tittade in mot Tunnelgatan, hon bedömde det till 1-3 minuter senare, såg hon en man som stod cirka 75 meter in på gatan. Han stod på norra sidan med ryggen tryckt mot byggbaracken. Barackbyggnaden ska det vara. Och vände ansiktet och stirrade mot henne. Det var mörkt på platsen, men hon tyckte se att den mannen hade samma stirrande blick som den hon tidigare iakttagit hos mannen i hörnet av Tunnelgatan. Lite fler kommentarer från en iskall vind då. Medan mördaren direkt efter skotten i verkligheten stod på mindre än 2 meters avstånd från henne, står den hon beskriver 10-15 meter bort. Det hon senare vid rättegångarna preciserade samma bredd som trottoaren, det vill säga omkring 7 meter. Återigen väcks frågan om det är mördaren hon beskriver eller vittnet Anders B. Att mannen hon ser gav ett spänstigt vältränat intryck när han rörde sig tyder på att åtminstone den detaljen kan knytas till gärningsmannen. Anders B. sprang ju aldrig, han tog bara ett raskt steg in i nischen. Nu, 9 veckor efter mordet, beskriver Lisbeth gärningsmannens, eller hon beskriver ett ansikte i detalj. Bilden av ansiktet tycks oerhört pregnant inpräntad i hennes minne. Men den har förändrats något sedan tidigare förhör. Att den stirrande blicken var ljus är borta. Nu är blicken istället intensivt stirrande. Och då berättar Borgnäs att han har träffat den engelska vittnesexperten Gisli Gudjonsson. Och att den här processen av växande minnesbilder är ett välkänt fenomen. Och Gudjonsson säger: när en berättelse växer på det här sättet blir jag bekymrad. Man måste fråga sig varför växer berättelsen så? Det normala för minnen är att de försämras över tiden. Och därför är det sannolika om en minnesbild successivt växer att det som kommer fram är något som byggs på utifrån så att säga. Något som personen i fråga hört eller sett i efterhand och införlivar i minnet av den aktuella händelsen. Man måste vara mycket försiktig när man har att göra med en sån minnesbild. Gudjonsson fortsätter: det finns många kända fall av det som vi kallar för false memories. Personen i fråga kan vara en fullt trovärdig individ men hon kan inbilla sig saker. Saker hon tror är sanna men som visar sig inte ha något med sanningen att göra. Det finns ju också fall där människor tror sig ha begått mord och minns dem i detalj trots att de inte haft det minsta med brottet att göra. Det är inte svårt för ett vittne att åstadkomma en minnesbild som är delvis sann och delvis falskt. Särskilt när saken repeteras gång på gång. Gudjonsson säger lite mer saker, sen fortsätter han. Personen i fråga kan vara totalt övertygad om att minnet är korrekt och processen kan ha tagit lång tid, kanske veckor som i det här fallet. Hon får ett starkt intresse av att tro på det som kommer upp och tro på sin egen berättelse. Det blir ett svårt misslyckande att efter så lång tid börja undra, har jag fel? Har jag lurat mig själv? Det krävs mycket för att erkänna för sig själv att ens minne kan vara falskt. Och det här kom ju bli mycket debatterat i samband med rättegången mot Christer Pettersson. Vissa minnesexperter hävdade att den här minnesbilden var allt för osäker för att fästa stor tilltro till. Och andra menade att i en traumatisk situation kan folk komma ihåg saker som de efter ett långt tag som de inte har kommit ihåg tidigare. Psykologiprofessorn Lars-Göran Nilsson kom i ett utlåtande när han talade för att Lisbeth mycket väl kunde ha förträngt mördarens ansikte i flera veckor, men att den bild som sedan kom fram kunde vara den rätta. Avgörande för det var, menade Nilsson, om den detalj det gällde var central för henne eller inte i det ögonblick. Och det var den, menade han. Det ansikte hon såg vid sin makes mordplats var centralt för Lisbeth. Gudjonsson säger också att Lisbeth Palme själv var och sannolikt än idag är övertygad om att hennes minnesbild var korrekt har i sammanhanget föga betydelse. En minnesbild blir inte mer tillförlitlig för att personen i fråga själv upplever att hon har rätt. Gudjonsson hävdar också att Lisbeth är utbildad psykolog spelar ingen roll för den här iakttagelsen, utan psykologer gör precis samma misstag som alla andra. I mordgåtan Olof Palme reflekterar Gunnar Wall över det här förhöret. I det här förhöret finns inte längre något runt över gärningsmannens ansikte. Nästan varje detalj har sin tydliga motsvarighet i fantombilden. Och Gunnar påpekar tidigare i texten just hur mycket fantombild det är i den här bilden som Lisbeth har om mördaren. Gunnar säger vidare, förändringen av den beskrivningen Lisbeth Palme gör landar på fantombilden som man med lite god vilja kan klämma in Christer Pettersson 1986 i. Men då återstår förstås frågan, vad var det för sorts person hon beskrev från början? Har vi en mer genuin beskrivning av mördaren där? Förmodligen inte. Det mesta pekar på hon beskriver en person som hon verkligen såg, nämligen vittnet Anders B. Den första spaningsledaren i Palmeutredningen Hans Holmer och den första palmeåklagaren KG Svensson var oeniga om i stort sett allting. Men i en fråga hade de samma slutsats. De trodde det var Anders B. som Lisbeth observerat på brottsplatsen och inte gärningsmannen. Det fanns förstås skäl till den slutsatsen. Ett par foton som polisen tog av Anders B. i samband med rekonstruktionen visar en man som har uppenbara likheter med den man Lisbeth beskriver i de tidiga förhören. Han har en blå, lite bullig täckjacka som går en bit nedanför midjan och mörka byxor, brunaktigt hår. Han är inte någon lång och gänglig person och med den klädsel han har framstår hans kropp som aningen kompakt och halsen kort. Ansiktet är också tydligt rundare och fylligare än fantombildens. Och när Anders B. kliver in i Dekorimas port befinner han sig drygt 10 meter ifrån Lisbeth. Alltså det avstånd hon anger i det förhör från våren 86. Första gången när hon försöker uppskatta distansen till den man hon har observerat. När mördaren just försvunnit från scenen finns det ingen annan person som är så nära som Anders. Att det är Anders och inte mördaren det handlar om understryks också av formuleringen i Holmers förhör. När Lisbeth ser honom går han ut till vänster snett fram mot upplysta fönstret i affären i hörnan. Det är rimligt att tolka det som att hon upptäcker Anders B. just då han kliver in i Dekorimas port för att ta skydd. Slutligen är Anders B. i just 40-årsåldern. Han ska fylla 40 senare under året. Under våren 1986 sker även då en del rekonstruktioner av mordförloppet. Och om det här säger Lars Borgnäs i En iskall vind. En metod som polisen regelmässigt använder vid ett grovt våldsbrott är att rekonstruera händelsen i vittnenas närvaro och se om de minns bättre vad som hände. Man spelar helt enkelt upp händelsen med figuranter i rollerna som offer och gärningsman just på platsen där brottet skedde. Helst ska det ske i samma belysning och figuranterna var klädda som de personer de spelar. Erfarenheten visar att vittnen ibland minns fler detaljer och får korrektare minnesbilder vid sådana tillfällen. Mordplatsvittnena deltog i sådana rekonstruktioner. De flesta skedde i april och maj 1986. Tre poliser spelade då paret Palme och mördaren. Vittnena beskrev hur de hade stått, hur förloppet hade tett sig ur deras synvinkel. Lisbeth Palme var aldrig med på någon sån rekonstruktion. Hon blev tillfrågad men nekade. Hur detta exakt gick till är oklart, men enligt åklagaren Anders Helin som Lars Borgnäs intervjuade 1994 hade Lisbeth Palme vägrat att ställa upp. Än idag har hon aldrig på plats visat polisen hur hon mindes det som tilldrog sig sekunderna kring mordet. Borgnäs intervjuade Vernon Gebirth, den amerikanske mordutredningsexperten i hans hem i Rockland County. Gebirth tryckte hårt på värdet av rekonstruktioner och Gebirth sa Det är oerhört viktigt att vittnen, inte minst centrala vittnen, visar på plats vad som har hänt så snart som möjligt. Personen sätts i samma situation som hon befann sig i vid brottet. Helst ska man videofilma det hela. Ofta kan personen visa ganska exakt var hon stod och vad hon såg. Och då får Gebert frågan då om det är påfrestande för en som har sett ett mord. Och då säger han, givetvis är det påfrestande och det får man ta hänsyn till när man pressar på för att få det gjort. Men det måste göras. Och då säger Borgnäs, men i det här fallet vägrade personen att vara med. Varpå Gebert svarar, vägrade? Men vilka lagar har ni? Kan inte hon åläggas att komma med? Och då säger Borgnäs, men det var offrets hustru. Gebert säger, offrets hustru, varför skulle inte offrets hustru hjälpa till när man utreder mordet på hennes man? Och då säger Borgnäs, det kanske var för smärtsamt. Svarar Gebert, det kan tänkas, det kan mycket väl tänkas. Men min erfarenhet säger mig att familjemedlemmarna gör allt för att hjälpa polisen. För de vill se till att rättvisan har sin gång. Och Gebert säger till slut då att... Man kunde ha fått fram åtskilligt mycket mer om Lisbeth hade varit med på rekonstruktionen. Det som händer på en rekonstruktion är dels att hon själv bättre kan minnas hur hon rörde sig, vad hon såg. Men också att vittnen runt omkring kan påminnas om saker genom att se henne på platsen igen och återuppliva händelsen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Också Otto Andersson, den tidigare chefen för Riksmordskommissionen, var kritisk till att utredarna inte förmådde Lisbeth att delta i rekonstruktionerna. Den delen vill jag egentligen inte svara på alls, sa Otto Andersson. Men när det gäller något så viktigt så måste de anhöriga ställa upp. De är skyldiga att göra det. Det gäller landet. Men jag vill inte kommentera Lisbeth Palme alls egentligen. Och Borgnäs frågade honom, har du varit med om att ett huvudvittne inte är med på en rekonstruktion? Och Otto svarade, de som var med på platsen måste vara med, annars är det ingen mening med rekonstruktioner. Eller snarare, annars har rekonstruktioner ett annat syfte än att få fram vad som hände på platsen, eller hur? Det är synnerligen viktigt att få reda på vem som har mördat statsministern. Då får man inte ta sån hänsyn som det tycks ha gjorts här. Holmer pratar med Lisbeth flera gånger, men vi vet inte vad som sades de gångerna under 1986, för de förhören har inte publicerats. Det finns dock en uppgift i Åshedens bok om Holmer då, att Lisbeth sa till Holmer vid ett av förhören att han inte fick sitta vid fönstret, för att då kunde han också bli mördad. Sen finns det ett märkligt protokoll från ett samtal med Lisbeth Palme från den 16 december 1986 mellan klockan 09.30 och 10.15 i bostaden på Västerlånggatan 31. Det är väldigt kort och det står beträffande eventuell kontakt med Färda T. Lisbeth Palme tjänstgör vid socialförvaltningens ledningsstab och handlägger frågor som bland annat berör barn med problem och invandrarfrågor. Däremot upprätthåller hon inte längre någon befattning som konsulterande psykolog i Vällingby. I sin egenskap av handläggare och bland annat invandrarfrågor kommer hon i kontakt med de olika socialdistrikten och olika handläggare inom dessa. I socialdistrikt 16 har Lisbeth Palme kontakt med barnomsorgsbyråchef Kristin S. vilken handlägger distrikt 16s ärenden. Vid sammanträden kan vidare andra handläggare medverka, men Lisbeth Palme kan inte erinra sig namnet Färda T, men har en svag aning om hans utseende. Lisbeth Palme har dock aldrig varit i kontakt med mannen i något ärende. I övrigt hänvisar Lisbeth Palme till Kristin S, vilken hon betraktar som absolut pålitlig. Och protokollet är underskrivet av Gunnar H. Och jag misstänker att vi kommer få stifta bekantskap med Färda T igen när vi kommer till PKK-spåret. För han är nog en kurd. Om ni vill veta mer om tiden fram till konfrontationen med Christer Pettersson som vi snart kommer in på, så är mitt bästa boktips absolut Mordgåtan Olof Palme med Gunnar Wall. Där Gunnar Wall går in i detalj på allting som hände under perioden. Jag ska inte gå in i riktigt lika mycket detalj, men ganska mycket detalj ändå. Fram till att han avgick som spaningsledare den 5 mars 1987 så hade Holmér kontakten med Lisbeth som i ett järngrepp. Han låg som ett filter mellan Lisbeth och åklagarsidan och han hade Lisbeths fullständiga förtroende. Det var inte jättekonstigt att han hade det, för han hade haft Olofs förtroende tidigare. Vi ska prata mer om det när vi kommer till spåret spaningsledarna, när vi ska ha Hans Holmér som huvudämne. Men att Lisbeth litade på Hans Holmér är inte konstigt. Nu citerar jag Gunnar Wall från Mordgåtan Olof Palme. Holmér hade omedelbart markerat för Lisbeth att utredningen borde skötas med största möjliga sekretess. Gentemot honom, men inte i andra sammanhang, kunde Lisbeth vara helt öppenhjärtlig. Det var budskapet Holmér sände ut. Det stora personliga hänsynstagande som Lisbeth förväntade sig var egentligen en omöjlig önskedröm. Hon blev till exempel illa upprörd över att uppgifter från det förhör som hölls med henne den 1 mars hamnade i tidningarna. Det var som att Lisbeth inte riktigt kunde ta till sig att allmänheten kunde hjälpa till med spaningstips. Men det var viktigt att hennes vittnesuppgifter fick spridning. Samtidigt förekom det saker som gjorde att Lisbeth med viss rätt kände sig kränkt och bedragen. Och det var speciellt då Hans Holmérs relation till journalisten Åsheden. För att när Hans Holmér avgick som spaningsledare så gav han klartecken till Dagens Nyheter att publicera en massa uppgifter som Hans Holmér hade då pratat med Åsheden om. För planen var att hon skulle få med och följa utredningen, Ann-Marie Åsheden på Dagens Nyheter, och sen när Hans Holmér tog fast mördaren så skulle hon kunna göra ett jättereportage om det som blev vinklat precis som Hans Holmér ville ha det. Så att det var en win-win för Ann-Marie Åsheden och Hans Holmér. Men i och med att de uppgifterna ändå kom ut när Hans Holmér avgick så kände sig Lisbeth oerhört sviken. Och det minskade då ytterligare hennes förtroende för polisen. Och nu citerar jag Gunnar Wall igen. Åshedens skriverier innefattar en skildring av hur Hans Holmér snabbt hade insett att den nyblivna änkan egentligen inte tyckte om poliser, men att han själv genom deltagande telefonsamtal lyckades väcka hennes förtroende. Ganska utförligt skildrar också Åsheden det informella förhör som Holmér höll med Lisbeth den 25 mars 1986. I förordet till sin bok skriver Ann-Marie Åsheden att Holmér faktiskt berättat allting han ansåg sig vara viktigt om mordutredningen för Lisbeth. Men så var det med all säkerhet inte. Men Lisbeth hade ingen anledning att tvivla. Lisbeth ställde också upp en tv-intervju för journalisten Per-Arne Axelsson i oktober 1989. Och där sa Lisbeth, citat, jag träffade Hans Holmér och han lurade mig omedelbart. Men i och med att Hans Holmér lämnade mordutredningen 5 mars 1987 så bestämde sig åklagarsidan för att nu skulle de kunna ta direkt kontakt med Lisbeth Palme och försöka bygga upp något slags förtroende. Åklagarna tyckte också att det fanns mycket, mycket mer att fråga Lisbeth om. Att Holmér hade fokuserat för mycket på mordkvällen och för lite på tiden före mordet. Hans Ölvebro, som var spaningsledare vid tiden för åtalet mot Christer Pettersson, sa senare att han under perioden före rättegången hade önskat att det kunde hållas ett stort förhör med Lisbeth om sånt som man inte fått svar på. Det var många frågor som utredarna inte hade svaret på, menar Hans Ölvebro. Ett exempel var: hur ofta brukade ni gå ut på kvällarna på det här sättet? Denna fullkomligt grundläggande bakgrundsinformation fanns alltså inte i utredningsmaterialet 2 år efter mordet. Man kan tycka att den saken borde klaras av långt innan dess. Att det inte var gjort och att det inte heller kommer att hållas något sånt förhör med Lisbeth Palme förrän en bra bit in på 90-talet säger en del om de problem åklagarna och spaningsledningen hade att kämpa med i relationen med Lisbeth. Och då kan man ju fundera på frågan om en rekonstruktion. Nu har det gått över 1 år efter mordet, och när vi är inne på 1987. Men en rekonstruktion skulle ju fortfarande ha ett visst värde. Men fortfarande så kommer Lisbeth Palme inte att delta i någon rekonstruktion. Det kom också fram uppgiften om KG Svensson då, som hade tidigt försökt få Lisbeth med i en rekonstruktion. Men han har inte fått prata med Lisbeth, han har pratat med Holmer. Och KG Svensson uppger att Hans Holmer aldrig någonsin frågade Lisbeth om hon ville vara med i en rekonstruktion. 2 av åklagarna i Palmeutredningen i det här skedet är Solveig Ribedal och Anders Helin. De deltog 1992 i ett tv-program om Palmeutredningen där de blev utfrågade då av Lars Borgnäs om rekonstruktionen. Ribedal medgav att det var en brist att ingen rekonstruktion hade gjorts. Och då började Borgnäs ställa lite frågor. Han började med att fråga varför inte åklagarna hade sett till att få en rekonstruktion gjord. Solveig Ribedal svarar: man har liksom inga tvångsmedel mot målsägande och vittnen. Lars Borgnäs säger: men frågan är henne då? Solveig Ribedal svarar: jag kan inte svara på den saken, för det minns jag inte. Jag har inte frågat henne i varje fall. Och Borgnäs frågar: men du minns inte om ni frågade Lisbeth Palme? Solveig Ribedal svarar: jag kan säga att jag frågar henne inte. Det föresvävar mig att hon har tillfrågats om det, men jag kan inte svara på den frågan. Borgnäs vänder sig till Anders Helin och säger: vet Anders Helin någonting om det här? Nej, det gör jag inte. Borgnäs frågar: minns du inte? Anders Helin svarar: nej, jag minns det inte. Och Lars Borgnäs säger: du minns inte heller om Lisbeth Palme, det viktigaste vittnet, någonsin har tillfrågats om att göra en rekonstruktion. Har du frågat henne? Helin: nej. Borgnäs: varför inte? Helin: jag kan inte svara på det. Borgnäs: kan du inte svara på det? Men inte det din Helin? Jag var inte den i åklagargruppen som hade kontakten med Lisbeth Palme. Borgnäs frågar: tyckte du att det var viktigt att göra det, alltså en rekonstruktion? Och Helin svarar: ja, det är betydelsefullt. Och nu citerar Gunnar Wall och mordgåtan Olof Palme igen: det är nästan så att man tycker synd om åklagarna som tvingas visa upp sin oförmåga att hantera situationen med Lisbeth Palme när de ska svara på Lars Borgnäs envisa frågor. Men i själva verket kanske han gav dem tillfälle att vädra en frustration som de inte gärna kunde börja tala om offentligt utan att någon frågade dem. När samma åklagare några år senare hördes av Palmekommissionen var de nämligen fullt frivilligt tämligen öppenhjärtliga. Och den bild som framträdde var att åklagarna hade befunnit sig i en ganska tröstlös situation. Och Solveig Ribedal berättade då en historia om en mycket enklare utredningsåtgärd än rekonstruktion, nämligen när de skulle visa lite fotografier för Lisbeth. Solveig Ribedal sa att det här var väldigt naturligt i alla mordfall där man har en okänd gärningsman, när man försöker pejla fram hur den här personen ser ut. Men det var svårt att få till stånd den här fotokonfrontationen. Så till slut måste rikspolischefen Holger Romander och riksåklagaren Magnus Sjöberg till slut boka in det här mötet med Lisbeth. Men efter det så ville Romander och Sjöberg inte fortsätta ha kontakt med Lisbeth. Sjöberg sa att han kände att mötet med Lisbeth inte hade blivit så lyckat. Och då var man tvungen att hitta någon annan då från åklagarsidan som skulle ha kontakten med Lisbeth. Och Lisbeth hade redan då sagt att hon tyckte inte om, eller hon hade uttalat synpunkter på riksåklagaren Axel Morath och på palmåklagaren Anders Helin. Det betyder att hon var missnöjd med dem och att de inte kunde komma på fråga. Men hon verkade inte ha några synpunkter på Solveig Ribedal. Och därför blev det Solveig Ribedal själv som i olika omgångar fick då visa foton för Lisbeth. Det naturliga hade varit att ja, Palmeutredningen hade gjort det här, polisen hade gjort det här. Men Lisbeth ville inte längre ha någon kontakt med dem. Och nu citerar jag Gunnar Wall igen. Åklagarna gjorde en gång försöket att presentera Hans Ölvebro och en erfaren och kompetent kommissarie, Paul Johansson, för Lisbeth Palme. Men som Jörgen Almblad sammanfattade resultatet, det gick inte. Jörgen Almblad var en annan av Palmeåklagarna då. Solveig Riberdahl förklarar för kommissionen att det nästan var givet att det inte skulle fungera med Paul Johansson. Det berodde på att Lisbeth Palme ville bli bemött på en viss nivå. Och jag tror inte, det låter fånigt, att Paul Johanssons status riktigt räckte till. Det jag säger nu är inte sagt någon elak mening gentemot Lisbeth Palme heller, säger Solveig. Men jag tror att hon hade den uppfattningen. Ölvebro, som ju hade lite högre status än Paul Johansson, kom på kant med Lisbeth Palme av andra orsaker under det här mötet. Han försökte berätta för henne hur det var tänkt att polisens spaningsarbete skulle organiseras i fortsättningen. Ölvebro sa då: jag sa då att vi ska arbeta på det sätt som vi polismän normalt arbetar. Vi ska bedriva en vanlig mordutredning. Det passade inte fru Palme att det var normalt. Så efter det har jag inte träffat henne. Och det är 1995 som Hans Ölvebro beskriver situationen så. Han har alltså varit spaningsledare i 7 år för Palmeutredningen då. Men han har nästan inte alls varit i kontakt med den person som var mordoffrets hustru. Den person som hade blivit beskjuten på Sveavägen. Och som alla ansåg var det viktigaste vittnet hela Palmeutredningen. Så det var Solveig Riberdahl som fick hantera det. På något sätt lyckades hon också få in Jörgen Almblad då, den andra palmåklagaren. En av de andra palmåklagarna som Lisbeth till slut bestämdes för att acceptera. Men det fanns problem med Anders Helin. Anders Helin var ju den som ledde rättegångarna mot Christer Pettersson från åklagarsidan. Och Anders Helin hade alltså... Han pratade inte med Lisbeth utanför rättssalen, vad han kom ihåg. Men Anders Helin säger att det fanns ett undantag. Jag gick in och hälsade på henne och frågade om hon hade något emot att jag sa du till henne under förhandlingen. För det brukar vi göra. Och Lisbeth gick med på det. Men hon svarade mycket avmätt och kort på Anders Helins förfrågan. Och sen hade de ingen ytterligare kontakt förutom vid rättegångarna. Och nu citerar jag Gunnar Wall igen. Rent allmänt hade annars Lisbeth Palme i varje tänkbar situation invändningar och tveksamheter mot att medverka i utredningen på det sätt som åklagarna ville. Som Riberdahl sa: jag har väl under mitt 30-åriga åklagarliv inte träffat någon som har varit så svårövertalad som hon, det kan jag säga. Riberdahl berättar för kommissionen att under förberedelserna för rättegången mot Christer Pettersson talar hon i telefon med Lisbeth Palme vid ett par tillfällen. Lisbeth säger då bland annat att hon inte tänker titta på det misstänkta i verkligheten. Hon anser nämligen att hon bekräftar sin minnesbild när hon såg mannen på videofilmen senaste tillfället, det vill säga vid konfrontationen som vi snart kommer till. Riberdahl bemödar sig dock om att skriva ner de olika synpunkter Lisbeth kommer med under dessa samtal så att allt ska bli rätt. Samtidigt är hon lite osäker på om hon kanske tar sig lite för stora friheter när hon gör det. På min fråga om vi får anteckna det Lisbeth hade sagt till mig, att hon har en god iakttagelseförmåga, så svarar hon att det är hennes personliga uppfattning och den får inte antecknas. Hon säger sedan att hon är utbildad observation, men det får inte antecknas. Och så vidare. Det här ger en viss bild av problemen i kontakterna mellan Palmeutredningen och Lisbeth Palme sett ur åklagarens perspektiv. Hon såg naturligtvis på ett annat sätt från sitt håll. Exakt hur Lisbeth upplevt saken har hon inte berättat så mycket om. Gunnar Wall har försökt få en intervju med Lisbeth, men han har inte lyckats. Och på grund av de här många svårigheterna bestämmer sig då Solveig och Jörgen Almblad att det är bäst att mjukstarta och fortsätta mjukt. Så att det hålls egentligen inga som helst förhör med Lisbeth före före ingripandet mot Christer Pettersson. Att de verkar ha tagit Holmers ord som lag här, att Lisbeth får inte oroas. Istället höll åklagarna återkommande informationsträffar om spaningsläget för Lisbeth. Det är alltså precis tvärtom mot vad de borde ha gjort. Och det innebär att de fick inte någon ny information, men de riskerade att påverka Lisbeth med de här upplysningarna som de gav henne. Och här kan man ju spekulera i då att åklagarna egentligen inte betraktade Lisbeth som ett särskilt viktigt vittne, men att hennes utpekande av någon var ett krav för att få någon fälld. Och med det perspektivet kanske skulle vara listigt att försöka hålla Lisbeth vid gott humör. Det hände inte jättemycket på de här träffarna. Men i oktober 1988 så händer det någonting. Det är en träff mellan Jörgen Almblad, Lisbeth Palme och Joakim Palme. Och vi får reda på vad som hände på den här träffen i hovrättsförhandlingarna. För då berättar Mårten Palme vad han har hört av sin bror och sin mor då om den här träffen. Det verkar som att spaningen hade riktat in sig mot 3 eller 4 olika personer. Och så här säger Mårten i hovrätten. Det var någon som, ja, det var någon jugoslav tror jag. Och en annan som hade begått, det var 2 som hade begått mord. Nej, alla hade nog begått mord innan, även den här jugoslaven. Och så var det en smugglare tror jag av något slag. Och så var det en som var bosatt i Sollentuna då. Och som var alkoholist. Exakt vem jugoslaven och smugglaren är vet jag inte. Jag har sett en del bra förslag. Men jag är inte säker på att det är fastställt, så jag ska inte säga någonting här. Men om ni har förslag på vem jugoslaven och smugglaren är, så skriv dem i kommentarsfältet på YouTube. Kanalen heter Palmemordet, eller på facebook.com/palmemordet. Här är alltså första gången, verkar det som Lisbeth får höra talas om Christer Pettersson. Och det är väldigt snabbt marscherat. Mycket tidigare hade det inte kunnat ha hänt. För det är den 13 oktober 1988 som Sigge Cedergren för in Christer Petterssons namn som en tänkbar grannman i sina förhör. Och när vi tar upp Christer Pettersson som spår så ska vi titta på de här väldigt, väldigt många förhör med Sigge Cedergren. Men det här alltså händer precis efter det. Mårtens intryck är att Jörgen Almblad var ensam närvarande åklagare, och det verkar stämma, för att när i det där tv-programmet du nämnde så blir Solveig Riberdahl också tillfrågad. Hon har vid den här tiden, oktober 1988, andra arbetsuppgifter, så hon sysslar bara med palmutredningen på deltid, och hon kan inte påminna sig då i den där tv-utfrågningen att hon har deltagit i den här informationen som Jörgen Almblad gav till Lisbeth. Men i hovrätten berättar Solveig Riberdahl att hon faktiskt har varit med vid ett tillfälle där Lisbeth har fått veta att åklagarna misstänkte en person som var dömd för våldsbrott tidigare och som bodde i en norrförort, det vill säga Christer Pettersson. Och då kan man inse då att det finns 2 tillfällen när Lisbeth har fått den här informationen. Och det är faktiskt möjligt att Lisbeth har fått informationen 3 gånger, hävdar Gunnar Wall i sin bok, innan då själva konfrontationen sker. Och nu citerar jag Gunnar Walls mordgåtan Olof Palme igen. Almblads och Riberdahls informationsstunder med Lisbeth Palme bidrog till att skrämma upp henne. Själv påminner sig hovrätten och åklagarna under 1988 rapporterat för henne om att det fanns olika personer de var intresserade av och att dessa var, som hon uttryckte det, kvalificerade mördare. Jag vet att jag blir mycket påverkad av det, oroad av det här, säger Lisbeth. Riberdahl har å sin sida erinrat sig att familjen Palme, när man först fick information om just Christer Pettersson, tyckte att det var obehagligt med en misstänkt mördare som gick lös och ledig, och de hade velat försäkra sig om att han inte bodde alldeles i närheten. Det var så det först hade kommit på tal, att han bodde en bit norr om centrala Stockholm. Det är omöjligt att exakt gissa vad åklagarna sa till Lisbeth Palme när det gällde Pettersson. Både vilken personbeskrivning hon kan ha fått och vilken beskrivning av bevisläget de kan ha presenterat. Men det är helt klart att Lisbeth under den tid som föregick konfrontationsvisningen blev övertygad om att det fanns starka och hållbara misstankar mot den man som palmutredarna hittat. En som inte blev övertygad om den saken och som hade avsevärt större inblick än Lisbeth Palme i vad höstens spaningar egentligen hade gett var Alf Andersson, polisen som hade lett övervakningen av Tingström 1983. Och Lars Tingström är alltså bombmannen som vi har nämnt tidigare och vi säkert kommer att göra ett avsnitt om i framtiden. Alf Andersson hade en bred erfarenhet som kriminalpolis och hade jobbat med väpnade rån, mord och annan grov brottslighet i många år. Under en period hade han varit på Riksmordskommissionen. Bland de brottslingar Alf Andersson arbetade med att fånga in fanns Clark Olofsson och Lars-Inge Svartenbrandt. När Palme mördades blev han inkallad att jobba med utredningen från första dagen och fortsatte där till han pensionerades 10 år senare. Alf Andersson tvivlade egentligen inte på att Tingström begått en serie bombdåd han åtalades för efter gripandet i december 1983. Han trodde däremot inte riktigt på att Christer Pettersson hade med Tingströms brottslighet att göra. Men när Petterssons namn i förbifarten dök upp i palmutredningen 1986 tänkte Alf Anderssons på hans kontakter med bombmannen Lars Tingström och tyckte att det vore bra om man tittade lite grann på det där. Men det var som man tog 5 minuter av dyrbar tid om man pratade om sådant. Snart blev det bara kurder, sa Alf Andersson senare till Gunnar Wall. Tillbaka till hösten 1988. Pettersson finns alltså som ett namn i utredningen och Alf Andersson blir inkopplad på spaningarna mot Christer. En annan polis håller på att arbeta med att sammanställa uppgifter om Lars Tingström och bombdåden då. Och Christer Pettersson har blivit förhörd i den utredningen på grund av hans kontakter med Lars Tingström. Den här andra polisen ska åka ut till Rotebro och visa Christer Pettersson förhörsprotokollet. Och Alf Andersson följer med. Och Alf Andersson berättar: Christer känner igen mig med detsamma när jag kommer innanför dörren. Vi har haft bra prat i tidigare sammanhang där jag varit förhörsledare. Vi kommer in på att prata om Tingström. Och då berättar Christer Pettersson hur förbannad han är på bombmannen. Att han är en riktig jävla golbög. Förlåt språket, men det här är ju ett direkt citat då. Han har golat på killarna på Norrköpingskåken så att de har torskat. Men Christer förklarar förstås inte vad han själv tänker om sin roll, eventuella roll som Palmemördare. Så polisen har fått tillstånd att avlyssna honom här och det gäller att få honom att prata om något intressant. Alf Andersson berättar då: vi förhör den tjej som Christer är tillsammans med och frågar henne lite om Palmemordet. Hon bor inte med honom så vi räknar med att hon ska ringa till Christer och berätta om förhöret efteråt. Det stämmer som en klocka. Men han är inte speciellt intresserad när hon börjar prata. Han säger bara: du vet väl ingenting om det? Och menar då Palmemordet. Och så utbrister han: helvete, Måns är borta. Det är Christers katt. Han är mer oroad för katten än för att hans tjej har blivit förhörd om Palmemordet. Så han ställer inte den enda följdfråga till henne om vad polisen vill att veta. Ingenting alls. Alfs känsla är att palmutredningen är inne på ett felaktigt spår här. Och det finns ju inte heller någon anhållning av Christer Pettersson i hans frågor. Och vi kommer att se att när han ska tas in för den här videokonfrontationen så är det inte på grund av tvångsmedel. Alf Andersson reagerar också över att det faktiskt har beslutats om den här telefonavlyssningen. För det finns ingen misstanke av en styrka som behövs för att göra telefonavlyssning. Granskningskommissionen har några rader om det här skedet också. I granskningskommissionens rapport, som jag rekommenderar alla att läsa, så står det att förväntningarna på spåret Christer Pettersson var inte påfallande höga inom utredningen vid den här tidpunkten. Men när Lisbeth Palme senare pekade ut Christer Pettersson var det därför en dramatisk vändpunkt. Och nu citerar jag Gunnar Wall från Mordgåtan igen. När det till sist beslutas om att Christer Pettersson ska kallas till förhör är det ett frivilligt förhör. Det finns inte ens ett beslut om att han ska hämtas. Alf Andersson blir den som på Lucia-dagen åker ut till Rotebro med en kallelse till ett förhör på polishuset nästa dag. Christer Pettersson är inte hemma så Alf Andersson lägger kallelsen i brevlådan och åker därifrån. Därför borde kunna bli ett rätt odramatiskt tillfälle att kontrollera om misstankarna mot Christer Pettersson är så stora att det finns anledning att gå vidare mot dem, med dem. Det som gör det hela större än ett vanligt rutinförhör är att en del vittnen är kallade i polishuset för att titta på Christer Pettersson i en konfrontationsgrupp. Det speglar att åklagare och polis hoppas på Christer Pettersson som är det bästa de har. Men fortfarande ser det inte ut som en jättehändelse i mordutredningen. Samtidigt har kriminalreportrarna på kvällstidningen i Stockholm fått reda på att det finns en misstänkt som ska förhöras om mordet. Kvällspressen har tagit med nyheten i sina landsortsuppslag upplagor, som når andra redaktioner redan på morgonen. Och före klockan 8 kan en nyhetssändning i radio meddela att ett gripande väntas under dagen. Det finns med all säkerhet poliser som är glada över den positiva uppmärksamheten. Men att media är på hugget väcker också oro i polishuset. Inte minst för att det kan leda till att mannen från Rotebro sätter sig på tvären. Och då, på morgonen, ringer Pettersson till Palmeutredningen och säger att han har ont i foten. Han undrar om han inte kan få komma någon annan dag istället. Därmed ställs saken på sin spets. Hans Ölvebro har berättat för Gunnar Wall hur spaningsledningen resonerade. Det var omöjligt att skjuta upp det. Förutom att det redan stod i tidningarna hade det dessutom kallat folk till konfrontationen den dagen. Så vi sa bara till Pettersson, då kan vi hämta dig. Petterssons egen berättelse om saken motsäger inte Hans Ölvebros. När Christer kommit hem till bostaden i Rotenbro vid 18-tiden kvällen före hade kallelsen legat och väntat. Men Christer hade varit ute och härjat och hade svårt att gå på grund av smärtor i benet. Så här säger Christer Pettersson om det hela. Så jag ringer nästa dag. Jag hänger på låset. Ringer 5 i 8 och säger, vad fan, jag har ont i knät. Vi kan väl ta det på måndag. Ja, men vi vill tala med dig. Men jag har väl för fan inte mördat Palme. Det vet väl ni också, säger jag. Vi vill gärna ta det nu i alla fall. Jaha, men kom hit då. Ni får väl hämta mig då, säger jag. Så ringde jag en polare. Hörru, jag kommer hem lite senare idag. Vad är det då, säger polaren. Ja, de ska höra mig om Palme. Ja, när kommer du då? Jag kommer vid 11:30. De får väl köra mig ut. Men 11:30 visar sig vara en optimistisk bedömning. Det tog 10 månader och en överklagad livstidsdom innan Christer Pettersson åter kunde klämma en 75a med bekantskapskretsen på parkbänken. När Christer Pettersson väl kommer till polishuset så delges han misstankat. Han är misstänkt för mordet på Olof Palme. Och de frågar honom, vill du ha en advokat, Christer? Men Christer tror att han kan komma hem snabbare om han inte väljer att ha en advokat. Det är en ganska intressant detalj. Så han väljer att inte ha någon advokat närvarande då, för att det skulle ta tid. Och han vill ju hinna hem till 11:30. Och vi ska prata i Christer Petterssons spåret om vad som sägs i det här förhöret. För förhöret är 4,5 timmar långt. Så Christer hinner inte hem till 11:30. Det handlar väldigt mycket då om Christers mordkväll. Och på eftermiddagen samma dag då, fortfarande kvar på polishuset, så Christer ställer upp i en valkonfrontationsgrupp. Och då utses en offentlig försvarare för Christer, och det är då advokat Arne Liljeros. Den här konfrontationsgruppen sätts då ihop ganska fort. De flesta i den är poliser och brandmän, för det var vad som fanns att tillgå som hjälpligt liknar Christer. På YouTube-kanalen Palmemordet kan ni se konfrontationsvideon, och så kan ni själva bedöma hur lika de är. Den har då videofilmats. Klockan 6 blir Christer förhörd igen. Och ungefär samtidigt då är Lisbeth Palme på riksåklagarens kansli. Och där ska hon titta på en videofilm från en av de här konfrontationsvisningarna under eftermiddagen. Lisbeth är i sällskap med Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl. De två åklagarna hon kan acceptera. Här kommer nu promemorien från videoförhöret, eller från videokonfrontationsvisningen. Promemorien är nedskriven 1989-01-26, det vill säga ganska lång tid efter att konfrontationen gjordes. Promemoria över konfrontation med Lisbeth Palme 88-12-14 klockan 18 på riksåklagarens kansli. Närvarande vid konfrontationen var byråcheferna Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl. En videotejp nummer OP533 visades för Lisbeth Palme. Efter att Lisbeth Palme sett de inledande bilderna där samtliga deltagare i konfrontationen står uppställda säger hon att det ser man vem som är alkoholist. Det är nummer 8. Hon fortsätter, men det är inte bara det. När Lisbeth Palme sett hela videotejpen säger hon att ja, det är 8:an. Han stämmer in på min beskrivning. Hans ansiktsform, ögon och hans ruska utseende. Hon tillade att nummer 9 och 11 också har drag som passar hennes beskrivning. Men inte som nummer 8. Och de har inte heller nummer 8:s ruska utseende. Efter en paus fick Lisbeth Palme se sekvensen med nummer 8 en gång till. Hennes uppfattning rubbades därvid inte. Därefter hade Lisbeth Palme en del frågor rörande nummer 8 och de frågorna var ställda med utgångspunkten att nummer 8 var gärningsmannen. Hon påpekade bland annat att gärningsmannen inte hade mustasch enligt hennes minnesbild, Jörgen Almblad och Solveig Ribedal. Sen finns det en annan version av det här, den här promemorien. Den är precis likadan, den nämns av granskningskommissionen, den visas aldrig för domstolarna i Pettersson-målet. Den har ett extra stycke. Och så här lyder extra stycket. Lisbeth Palme var märkbart tagen av visningen, i synnerhet när nummer 8 visades. Hon vände då vid några tillfällen bort blicken på ett sätt som tydde på att hon inte vågade titta. Och först kan man ju konstatera då att det första Lisbeth säger är: det ser man vem som är alkoholist. Hennes första spontana kommentar redan när hon ser gruppen då är att hon... inte att hon tycker känner sig igen den man hon såg på Sveavägen, utan det handlar om att hon förstår vem som är alkoholist och hon förstår vem som är intressant för mordutredarna. Sen kan man reagera på att hon säger han stämmer på min beskrivning. Hon säger inte det är han som är mördaren eller något sånt där, utan han stämmer på min beskrivning. Och även det här ruska utseendet då, som ju inte finns med i Lisbeths tidiga vittnesmål. Det är givetvis också då märkligt att det här är nedtecknat så lång tid efteråt och att det är så väldigt kort. Mårten Palme har också utsatts för ett konfrontationsförhör samma dag. Och det protokollet är 10 gånger längre, fast det inte alls har samma betydelse för mordutredningen. Gunnar Wall spekulerar i att det tog 6 veckor för åklagaren att skriva ner det här för att de var tvungna att försäkra sig om att Lisbeths vittnesmål stod fast, eftersom de insåg att det här var ju den pusselbiten de behövde för att fälla Palmes mördare. Datumet är intressant då, eftersom Lisbeth blir förhörd den 26 januari 1989. Ett kort förhör, hon får se just det här avsnittet med nummer 8, Christer Pettersson igen. Hon tittar bara på Christer Pettersson, bara där han syns ensam, och sen på en fryst bild av honom. Vi har också det protokollet då. Förhör med Lisbeth Palme. Förhöret hållet i riksåklagarens lokaler, Storkyrkobrinken 7. Den 26 januari 1989 klockan 18.30 till 19.40. Förhörsledare byråchefen Solveig Ribedal. Förhörsvittne byråchefen Jörgen Almblad. På särskilda frågor från förhörsledaren uppgav Lisbeth Palme att hon inte ville att förhöret skulle tas upp på band och inte heller att advokaten Arne Liljeros skulle vara närvarande vid förhöret. Lisbeth Palme uppgav att utseendet på den man som hon pekade ut i konfrontationen den 14 december 1988. När videoband OP533 förevisades för henne, person nummer 8 till fullo överensstämmelse med den minnesbild hon har av den man hon iakttog i korsningen Tunnelgatan Sveavägen den 28 februari 1986, omedelbart efter mordet på Olof Palme. Den man som hon då iakttog hade dock inte någon mustasch. Omedelbart efter det att Olof Palme beskjutits vred sig Lisbeth Palme med ett ryck åt vänster. Samtidigt sa hon något om smällare. I det ögonblicket blev hon själv beskjuten. Hon förstod då vad som hade hänt. Därefter iakttog hon mannen på ett avstånd av 5-7 meter. Hon befann sig ansikte mot ansikte med mannen. Lisbeth Palme vet inte om hon stod upp eller satt på huk när hon gjorde iakttagelserna. Men hon tror att hon stod upp. Mannen stod i ett ljussken. Lisbeth Palme anger på en bifogad skiss mannens position. När hon nästa gång iakttog mannen såg hon honom förflytta sig ett par steg. Stegen var studsande. Hon såg då honom snett bakifrån. Lisbeth Palme anger på skissen var mannen då befann sig. Hon har ytterligare en minnesbild ett par sekunder efter den första iakttagelsen av en man som stod inne på Tunnelgatan vid en barack som då fanns där. Lisbeth Palme anger på den bifogade skissen mannens position. Mannen stod med ansiktet vänt mot henne. Lisbeth Palme har ett intryck av att de 3 iakttagelserna rör samma man. Lisbeth Palme var vid tillfället mycket observant på sin omgivning eftersom hon med blicken sökte någon som kunde hjälpa henne. I ett tidigt skede såg Lisbeth Palme också en man som var iklädd en beige jacka. Jackan var ljus, troligtvis av mockaskinn. Den mannen befann sig betydligt längre norrut på Sveavägen än den första mannen som hon hade iakttagit. Mannen med den beigefärgade jackan verkade avvisande till att hjälpa henne. Lisbeth Palme har inte någon minnesbild av några andra personer förrän ett flertal personer strömmade till platsen. På särskilda frågor beträffande vad som inträffat tidigare på kvällen uppger Lisbeth Palme följande. Olof Palme och Lisbeth Palme skildes från sonen Mårten Palme och dennes fästmö utanför bokhandeln som ligger söder om biografen Grand. Lisbeth Palme minns inte om Mårten Palme och fästmö gick med några meter söderut. I vart fall gick de inte med så långt om till Sveavägens korsning med Kammakargatan. Det var ganska mycket folk som rörde sig och folk som stod och pratade utanför biografen. Lisbeth Palme har en känsla av att det stod en person i närheten av Olof Palme och henne när de stod och pratade med Mårten Palme och Dennis fästmö vid bokhandeln. Denna person kan ha hört att Olof och Lisbeth Palme talade om att promenera hem. Lisbeth har inte någon minnesbild av att någon trängt sig förbi vid portgången till ABF-huset. Inte heller minns Lisbeth Palme om Olof Palme och hon gjorde någon ansats att korsa Sveavägen före Adolf Fredrik kyrkogata. Efter det att Olof Palme och Lisbeth Palme hade korsat Sveavägen stannade Lisbeth Palme själv högst 10 sekunder framför butiken Sari. Lisbeth Palme såg därefter sekvensen med person nummer 8 på videotejp OP533. Hon fick också se person nummer 8 på så kallad fryst bild. Stockholm den 27 januari 1989. Solveig Riberdahl och Jörgen Almblad. Och nu läser jag från Gunnar Walls bok Mordgåtan Olof Palme. Under tiden går poliserna i Palmegruppen nervöst omkring och väntar i polishusets korridorer. Så kommer Almblad och Riberdahl med biträdande riksåklagaren Axel Morath i sällskap. De är mycket hemlighetsfulla och det kommer ingen redovisning till de väntande poliserna i Palmegruppen om vad Lisbeth Palme sagt. Istället håller åklagaren ett enskilt möte med Hans Ölvebro och några poliser till. Och så kommer Moraths beslut. Christer Pettersson är på sannolika skäl anhållen som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme samt mordförsök på statsministerns hustru Lisbeth Palme i korsningen Sveavägen Tunnelgatan i Stockholms kommun 1986-02-28 klockan 23.21. Men vad Lisbeth Palme egentligen sa och hur konfrontationen egentligen gick till fortsätter tills vidare att vara information som bara en sluten krets har tillgång till. Och ännu idag finns det vissa oklarheter om den saken eftersom denna utredningsåtgärd är oerhört magert dokumenterad. Och här tycker då Gunnar att det finns skäl att sammanfatta utredningsläget som det såg ut före Lisbeth Palmes utpekande. I synnerhet som kvällstidningar snabbt hade gett en överdriven bild av de misstankar som fanns. Expressen hade till exempel haft en fotograf väntande när polisen kom och gav Christer Pettersson skjuts. Tidningen publicerade en stor bild av Pettersson och polismännen. Petterssons ansikte hade maskats med en stor svart fläck som bidrog till att han såg hotfull ut. Rubriken var "Här grips 41-åringen", vilket alltså inte var sant. Expressen kunde också berätta att den misstänkte flera gånger uttalat hot mot Olof Palme. Och Aftonbladet hävdade att han gjort sig känd för starkt Palmehat. Polisen visste varken det ena eller andra och inget av det blev heller bevisat i de följande rättegångarna. I själva verket var den bevisning som fanns mot Christer Pettersson innan han kom till polishuset väldigt tunn. Och den kan sammanfattas så här. 1. Han var dokumenterat våldsbenägen. 2. Han kunde enligt vittnesmål se otäck ut. 3. Han hade tidigare dödat på en plats nära den där Palme blev skjuten. Och det har vi gått igenom i vårt avsnitt Bajonettdådet. Så där kan ni höra allting om det. 4. Han hade varit i centrala Stockholm under mordkvällen. Det var alltså det man visste. Men man spekulerade kring följande punkter också. 1. När Pettersson kom in till stan hade han kanske begett sig till Sigge Sedigens bostad. 2. Och när han gjort det hade han kanske träffat på makarna Palme när de kom till bion. 3. Och Christer Pettersson hade kanske stannat kvar i stan till det efter att bröderna Mozart slutade. Och 4. Han hade kanske tillgång till en revolver. Oklart vilken i så fall. Oklart hur han fått tag i den. Och 5. Det kunde ju hända att han i så fall sköt Olof Palme med den revolvern. En sån indiciekedja räcker förstås inte till ett åtal. Betänk bara vad utredarna inte hade. De kunde inte fastslå att Christer Pettersson haft tillgång till mordvapnet som för övrigt inte var hittat. De kunde inte fastslå att Christer Pettersson haft tillgång till något skjutvapen överhuvudtaget. De hade inte någon teknisk bevisning som band Christer Pettersson vid mordet som krutstänk på kläder, fingeravtryck eller liknande. De kunde heller inte visa upp något motiv för Christer Pettersson att begå dådet. De hade inte något vittne som känt igen Christer Pettersson vid Grand än, men det kommer de ha senare. De hade inte heller något vittne som hade känt igen Christer Pettersson vid brottsplatsen eller ens på väg dit. De hade inte något vittne som känt igen dem längs mördarens förmodade flyktväg. De hade inte något vittne som hade hört Christer Pettersson säga att han skjutit Palme. De kunde inte bevisa att Christer Pettersson var kvar i centrala Stockholm när Palme mördades. De kunde inte ens bevisa att Christer Pettersson ljög när han sa att han var hemma redan klockan 23.30. Som den dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro förklarade för Gunnar Wall i efterhand. Om Lisbeth Palme inte pekade ut Christer Pettersson, hade Christer Pettersson säkert fått åka hem samma dag. Hade Lisbeth Palme klart för sig att saker och ting låg till på det här viset? Hennes egna uttalanden pekar tydligt på motsatsen. I hovrätten sa Lisbeth exempelvis: för att göra en videokonfrontation måste det ha varit gripande. Det är helt riktigt, eller hur? Man sätter inte upp en videokonfrontation utan att man har en misstänkt på goda grunder. Lisbeth förklarade också att hon utgick ifrån att det var mycket allvar bakom gripandet och starka misstankar. Hade åklagarna rent ut sagt att hon skulle få se en man som var starkt misstänkt för mordet på hennes make? Det kunde Lisbeth inte säkert säga. Men hon förklarade för rätten: det visste jag före att det måste ha varit på det sättet. Det är ju själva ABC. Men Christer Pettersson var faktiskt inte gripen. Han kom självmant till polishuset. Han deltog i valkonfrontationerna under eftermiddagen. Och vad som sades av ett par av vittnena gav för all del någon sorts stöd för misstankar mot honom. Men det stödet var inte särskilt starkt. Skulle han anhållas eller skulle han skickas hem igen? Det stod och föll med vad Lisbeth Palme skulle säga i konfrontationen. De starka misstankarna som hon tycktes uppfatta fanns inte ännu. Det här kan man inte lasta Lisbeth för att hon inte hade klart för sig. Det var inte hennes sak att hålla koll på tänkbara misstänkta personer och inte heller att göra juridiska tolkningar av graden av misstanken. Men det uppstod en mycket bekymmersam situation när Lisbeth Palme kunde kombinera denna missuppfattning med konkret förhandsinformation om den person som Palme-utredningen intresserade sig för. Hon hade på olika sätt fått veta att syftet med visningen var att hon skulle titta på en man som var alkoholist. Och då den informationen hjälpte henne att peka ut mannen i fråga, hur skulle hon då själv och andra säkert kunna veta om detta trasslades in i hennes minnesbilder från Sveavägen? Det vill säga, om hon fastnade för en man i konfrontationsgruppen, var det då verkligen för att hon kom ihåg honom från mordplatsen? Eller var det för att hon associerade till mordet med hjälp av den information som hon hade fått? Ju mer hon trodde att palmutredarna verkligen hade plockat fram en man som tycktes vara hennes makes mördare, desto mindre anledning kan hon ha haft att strikt hålla isär det ena från det andra. Det vill säga, om missbrukaren var mördaren fanns det ju ingen risk för sammanblandning. Det enda som fanns kvar att ta i tur med i så fall var den uppgift som Lisbeth Palme kan ha känt som ett moraliskt krav. Att klara av och göra ett tydligt och korrekt utpekad av den person som måste vara gärningsmannen från Sveavägen. Om hon missade på den punkten kanske inte palmutredarnas mödosamt hopsamlade bevis av annat slag skulle räcka till. Och då skulle hennes makes mördare gå fri på grund av henne. Sen kan man ju reflektera över då den här underliga konfrontationen, att hon inte konfronteras med Christer Pettersson som de andra har gjort under dagen. Och jag vet att vissa såg videobanden, men han har ju varit i polishuset och konfronterats med vittnen. Dels är det då att det är en videokonfrontation istället för en riktig konfrontation. Det är bara åklagaren närvarande. Arne Liljeros, försvarsadvokaten, får alltså inte närvara. Och återigen får förhöret inte bandas, vilket är jättemärkligt, för att hade man haft en bandupptagning från den här konfrontationen, då finns ju massor av information i den som vi hade kunnat använda. Alltså man hade hört Lisbeths tonfall, man hade hört vad åklagarna sa, det hade varit värdefullt. Och Lisbeths skäl till de ovanliga kraven då är förstås att hon är rädd för att hon ska bli störd vid utpekningen. Det här kommer hon att prata mer om när vi kommer till nästa avsnitt, när Lisbeth förhörs i tingsrätten. Och hon fruktar också att informationen skulle läcka till media. Sen kan man också ställa sig frågan till varför hon får se sekvensen igen. Det vill säga, den sekvensen har inget värde i utpekningssyfte, för hon har ju redan sett sekvensen. Så det är ju klart att hon kommer att känna igen Christer Pettersson när hon ser videosekvensen en andra gång 6 veckor senare. Och nu läser jag från Gunnar Walls mordgåtan Olof Palme igen. Hur var det då med förhandsinformationen om att en misstänkt var alkoholist? Hur kände Lisbeth till det? Hade åklagarna eller någon av dem preparerat Lisbeth direkt inför videovisningen? Eller var det bara tidigare under hösten som Jörgen Almblad sagt något om att det fanns en misstänkt missbrukare? I hovrätten hördes Solveig Riberdahl om den saken. Hon förnekade bestämt att hon själv skulle ha berättat om Petterssons alkoholism för Lisbeth inför videovisningen. Och försäkrade att Almblad i alla fall inte hade gjort det när hon var med. Riberdahl funderade på om Lisbeth kunde ha fått sina kunskaper om saken från kvällstidningarna som hade nyheten om den nya misstänkte och som berättade att han hade missbruksproblem. Riberdahls vittnesmål besvarade alltså inte frågan. Enklast vore förstås om Lisbeth Palme berättade själv. Sanningen är att hon har berättat, men hon har ändrat sig flera gånger. Första gången frågan kommer upp är i tingsrätten. Då minns Lisbeth överhuvudtaget inte att hon skulle ha fått någon information om att en misstänkte skulle vara alkoholist. 3 månader senare i hovrätten är läget annorlunda. Då har sonen Mårten just berättat för domstolen att familjen fått privat information från åklagarna om olika misstänkta gärningsmän. Och nu medger Lisbeth att hon tidigare under hösten har fått höra talas om en missbrukare. Men, understryker Lisbeth för rätten, detta har inte haft någon betydelse för hennes utpekande. Den tredje gången Lisbeth uttalar sig i denna fråga är när hon flera år senare, våren 1994, låter sig intervjuas av radiojournalisten Hans-Göran Björk. När Björk frågar om varför hon uttryckt sig sådär berättar hon att Jörgen Almblad hade preparerat henne inför videovisningen genom att berätta om Christer Petterssons missbruksproblem. Det var detta hon hade i tankarna när hon fällde sitt yttrande. Och Lisbeth sa i intervjun: jag är säker på att det var han. Jag talade i och för sig också med Solveig Riberdahl om konfrontationen, men det var Jörgen Almblad som berättade för mig samma dag att det var en alkoholist. Gunnar Wall fortsätter: intervjun är smått sensationell och man frågar sig varför säger Lisbeth Palme något sånt till en journalist? Till synes försvagade ju bara hennes utpekande av Christer Pettersson. Det kan man tycka, men nu sitter inte längre någon domstol och ska ta ställning i skuldfrågan. Christer Pettersson är friad 1994. Nu handlar det mera om, gjorde hon ett allvarligt fel när hon uttryckte sig sådär, eller fanns det någon annan som mer eller mindre placerat den omdiskuterade repliken i Lisbeths mun? Kommer då Lisbeth fram till det verkliga skeendet denna tredje gång? Det vet inte vi. Jörgen Almblad har bara kommenterat hennes uttalande med att han inte känner igen att han skulle ha sagt någonting sådant. I samma radioinslag kompletterar Lisbeth sin egen vittnesberättelse på ett annat uppseendeväckande sätt. Hon säger till reportern Hans-Göran Björk att hon redan i mars 1986 berättat för Hans Holmér att gärningsmannen såg ut som en missbrukare som levt ett hårt liv, men att denna hennes centrala iakttagelse kom bort i mordutredningen. Det här påståendet är ännu mer sensationellt än det om Almblad. En central information från mordutredningens huvudvittne som hon släpper i en radiointervju 8 år efter mordet. Björk undrar hur det kom sig att hon inte tog upp saken under processen mot Christer Pettersson. Lisbeth svarar: jag kunde ju aldrig föreställa mig att det fanns uppgifter som inte åklagarna kände till. Hans Holmér dementerar i Expressen dagen efter och kallar hela historien för en efterhandskonstruktion från Lisbeth Palmes sida. Och åtminstone den här gången är det lätt att tro honom, tycker Gunnar Wall. Det har förts åtskilliga diskussioner om hur bra eller dålig konfrontationsgruppen som Christer Pettersson ingick i egentligen var. En kritisk synpunkt har varit att Christer Pettersson är enda i gruppen som har ljusa skor. En annan är att han har starkt mönstrad tröja. Och det har sagts att alla de övriga har en annan framtroning än Christer Pettersson, eftersom de är stadgade personer som jobbar i polishuset. Något ligger det säkert i allt detta, men den som tittar på konfrontationsgruppen från bajonettdådet kan lätt förvissa sig om att i det fallet avviker Christer Pettersson mycket mer från alla de övriga. Kanske konfrontationsgruppen från den 14 december 1988 inte är så dålig om man jämför med hur det kan vara annars. Trots allt är det ganska stora likheter vad gäller ålder, längd och kroppsbyggnad mellan Christer Pettersson och de flesta andra i gruppen. Däremot finns det svart på vitt att det kan göra väldigt skillnad om man har en viss förhandsinformation innan man ska titta på en konfrontationsgrupp. Sedan hovrättsförhandlingarna i Pettersson-målet avslutats valde den svenska minnesforskaren Sven-Åke Kristiansson ut en grupp studenter i Seattle, USA som inte kände till Palmemordet och visade konfrontationsvideon för dem. De ombad sedan att peka ut den person de trodde var misstänkt gärningsman. Olika studenter fick olika mycket förhandsinformation. En del fick inte veta någonting alls utan fick bara se videon. De som fick mest upplysningar fick dels titta på fantombilden och skuggan. Dels fick de veta att gärningsmannen var missbrukare och dels fick de höra att vittnen sagt att mördaren gått eller sprungit ifrån brottsplatsen på ett konstigt sätt. Den sistnämnda uppgiften förtjänar en kommentar. I det nummer av Expressen som kom ut några timmar före konfrontationen har det stått att den misstänkte på grund av fotskada hade en något haltande gång och gick på samma sätt som vittnen berättat att mördaren rörde sig. De mest informerade studenterna var med andra ord preparerade på ett sätt som kan tänkas motsvara vad Lisbeth har fått sig till livs innan hon såg konfrontationsfilmen. Resultatet. I den grupp som inte fått någon förhandsinformation pekades Christer Pettersson ut som misstänkt gärningsman av 10% av studenterna. I den mest informerade gruppen pekades Christer Pettersson ut av 74% av studenterna. Med andra ord, hade man väsentliga inslag i tidningsskriverierna om Palmemordet i bakhuvudet, inklusive den särskilda informationen om att en misstänkt var alkoholist, så hamnade man i den situation som rådde när Lisbeth såg konfrontationsvideon. Och då var det tydligen naturligt att välja ut just Christer Pettersson, oavsett om man hade sett honom tidigare eller inte. I nästa avsnitt ska vi titta på några fler ögonvittnen från mordplatsen och sen ska vi komma tillbaka till huvudögonvittnet Lisbeth igen och då ska hon upp i tingsrätten. Palmemordet finns på Facebook, jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag finns även på Facebook som Dan Hörning och på YouTube som Dan Hörning. Och på min personliga YouTube-kanal Dan Hörning håller jag just nu på med ett videobloggsprojekt där jag gör en video varje dag som man kan följa om man vill veta mer om mina andra poddar. Till exempel en podd som Fan och Astronomy där jag pratar astronomi med Angelo Paolucci. Och i förra avsnittet vi släppte hade vi med en riktig astrofysiker som kommenterade uppgifterna om att det Nobelprisvinnande konstaterandet att universums expansion accelererar kan vara fel. Jag har fått en lyssnarsynpunkt från en anonym lyssnare om Lars Kristiansson som ju var den här polisen som kom till Sabbatsberg på mordkvällen som vi tog upp i Lisbeth del 1. Och den här lyssnaren säger, jag tror att Kristiansson tillhörde kuppförsvaret / stay behind. Det förekommer info om att han lastar tung utrustning, förstärkningsvapen. Det jag vet om Kristiansson gör honom ej misstänkt. Kristiansson kunde knipa käft och han mörkade eventuella stay behind-kopplingar och det är ju fullt naturligt. Kristiansson gick upp i beredskap för att Palmemordet skulle ha varit inledning till större väpnat angrepp mot riket tror jag. Självklart kan en del anse att det är fuffens att ha stay behind-kopplingar, men jag tycker inte det. Det har gått ett antal avsnitt nu utan att jag har tackat Patreons för jag hade gäster och så vidare. Så nu tänkte jag tacka er som har sponsrat mig på patreon.com/palmemordet som gör den här podden möjlig. Och nu tänkte jag tacka er allihop som har velat ha tack. Ni väljer om ni vill ha belöningar eller inte när ni registrerar er på Patreon. Jag vill tacka Johan. Jag vill tacka Fredrik. Jag vill tacka Niklas. Jag vill tacka Kristoffer. Jag vill tacka Ulla, Mats, David, Billy, speciellt tack till Billy för han har hjälpt mig på andra sätt. Karl, Tolsen, Anders, Per, Emanuel, Håkan, Mattias och min gamle fanzinkompis Thomas, Andreas. Jag vill tacka Peo, du får också ett extra tack för ditt stöd för Seriemördarpodden. Tack till Kjell, tack till Jimmy, Petter, Johan, Per, Mikael, Anita, Mattias, Hanna, Johan, Anders, Henrik, Emil, Emily, Anders igen, Andreas, vem var det? Kricke, på sängkanten, Staffan, Stefan, Bjarne, Marie, Gustav, Marcus, Martin, Kenneth, Anders och Karl. Och det här var ett antal personer som fick tack. Det finns fler som inte ville ha tack. Men vi behöver ytterligare några stycken för att nå ännu mera spår på Patreon. Och det stora målet är ju då polisman A på $250. Vi är inte långt ifrån. Vi behöver kanske 30 personer till som vill ge mig en kaffelatte på 7-Eleven varannan vecka. Det är ungefär $2 per avsnitt då. Sen vill jag ju ha iTunes-recensioner. iTunes-recensioner hjälper podden att klättra på iTunes-topplistor. Det är också ett perfekt sätt att ge mig konstruktiv kritik på podden. Så att om ni inte har gjort det än så vill jag att ni går till iTunes och lämnar en recension. Det är lättast att göra på en iPad eller en iPhone. Men det går även att göra i programvaran iTunes då. Och nu ska jag läsa ett gäng iTunes-recensioner, för det har jag inte gjort på ett tag heller. Så avsnittet bara fortsätter trots att det redan är långt. Och den första jag ska läsa idag är en femstjärnig recension från Mattias 1980 som säger: kanonbra jobbat, rekommenderar starkt, planerar att swisha en peng till löning, kämpa på. Och om ni vill swisha pengar och tycker Patreon är för jobbigt så kontakta mig på facebook.com/palmemordet för att fråga mig om mitt nummer. Sen har vi ett toppbetyg, 5 stjärnor av Megamhov, toppbetyg på en extremt intressant podd. Sen har vi 5 stjärnor igen från Ponwill. Otroligt bra och lättlyssnad podd, tack. Men Erik är för dryg att lyssna på. Det är ju tråkigt att höra. Jag tycker Erik är fantastiskt kunnig i ämnet. Och jag vill gärna ha med honom i framtida polisspåret avsnitt också. Jag har inte frågat honom och han har inte sagt ja till det. Men det är någonting jag vill, för att han vet helt enkelt mycket mer än vad jag vet om Palmemordet. Nästa recension har rubriken intressant och detaljerat, 5 stjärnor av Salmingklubba. Intressant och detaljerad podcast om Palmemordet. Sen kommer en recension med rubriken fantastisk, 4 stjärnor av Carolina HA 97. Jättebra podcast. Innehållet är intressant och rätt så beroende. Jag har sträcklyssnat alla avsnitt och älskar när du gestaltar personer. Mina favoritavsnitt är de om Rotarmé-fraktion. Jag skrattar mig igenom de flesta tokigheter som händer där. Det är 2 saker jag tänker på varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Det är att jag önskar att du hade som ett intro, ett outro till podden. Sen skulle jag tycka det var bra om du väntade med att beskriva dig själv och säga att man borde sponsra dig till slutet av podden. Jag märkte att du började med det men ville bara tipsa dig. Keep up the good work. Och anledningen till att jag gör det i början är helt enkelt att jag tror att det är mer effektivt. Vi behöver mera sponsorer för den här podden. Och ja, som sagt, försäljningen av företagsannonser har inte fungerat. Så att om ni känner till något företag som vill annonsera i den här podden får ni gärna förmedla kontakten. Jag har haft 2 sådana kontakter där inte resulterat i några annonser. Men vi kan säga så här, så fort jag har en företagsannons så kommer jag att flytta Patreon-informationen till slutet. Påminn mig om jag glömmer bort det, för att nu lovar jag det hårt och sen kommer jag säkert glömma bort det när det väl kommer in annons om 3 månader eller så. Jag har inte ett intro outro till podden helt enkelt för att jag är värdelös på att skapa musik. Men jag har en del uppslag om vad som skulle kunna vara ett intro outro till podden. Det är också problemet med rättigheterna till musiken. Så det måste ju vara så här gratis musik då, eller någon som gör den. Men jag har en del idéer, så om det finns någon som vill hjälpa mig med det så kan ni kontakta mig. Jag håller på att experimentera med det för Seriemördarpodden, som ju har väsentligt fler lyssnare än den här podden. Och om ni går till YouTube-kanalen Seriemördarpodden så kan ni där se experimenten. För där har jag fått hjälp av en grupp som gör musiken. Om ni tycker det låter bra, då kan jag eventuellt få dem att hjälpa mig med Palmemord också. De har också gjort introt och outro till min podd Hard Nerd Café som jag gör tillsammans med Anna Erlandsson, där jag pratar nördiga saker. Det senaste avsnittet var nördiga hjältar som har varit förebilder för oss. Nästa iTunes-recension har rubriken Palmemordet rekommenderas, 5 stjärnor. Användaren heter Nu är det nog. Bra podd i ämne som man inte får nog av. Bra jobbat Dan, också noga går igenom det mesta. Tack så mycket för alla recensioner. Det är fantastiskt roligt att jag får recensioner. Nästa recension har rubriken spännande, intressant, beroendeframkallade. 5 stjärnor av Emil med många L, 1, 2, 3. Ligger numera sömlös och försöker lösa Palmemordet i huvudet. Jag rekommenderar podden till alla som är det minsta intresserade av mordet på Olof Palme. Dan Hörning verkar vara född att göra podcasts. Tack för det. Nästa recension Har bara en rubrik med massa utropstecken. 5 stjärnor av Marcus Selind. Har plöjt igenom alla avsnitten utom skotten på Sveavägen, tror jag var, då det inte gick att lyssna på. En mycket bra podd om ett för mig inte så intressant brott tills nu. Jag har tyckt det varit ogreppbart innan, men Dan lyckas få detta intressant. Mycket detaljer och väldigt lite egna värderingar, vilket gör att den känns autentisk. Och ljudet blir bättre och bättre för vart avsnitt. Men där finns det fortfarande saker att jobba med. Och jag har faktiskt gjort ett trick i det här avsnittet som jag hoppas ska förbättra ljudet. Så säg om ni märker någon skillnad här. Angående skotten på Sveavägen så finns alla avsnitt på YouTube just när det uppstår så här mystiska problem på iTunes. Vi har försökt lösa skotten på Sveavägen. Det är det mest nedladdade avsnittet på iTunes, så att uppenbarligen fungerar det för ganska många.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men om ni har problem med skotten på Sveavägen, det tredje avsnittet, så hittar ni det på YouTube-kanalen. Nästa recension kommer från Christers granne med rubriken Mycket bra podd, 5 stjärnor. Fantastiskt bra podd om Sveriges största gåta. Och ja, det är Sveriges största gåta. Nästa har rubriken Beroendeframkallande, 5 stjärnor av Lilla Annas. Nu har jag sträcklyssnat på alla avsnitt och jag vill bara höra ännu mer. Bra jobbat, mer tack. Och det kommer komma ett avsnitt varje vecka, varje onsdag. Under överskådlig framtid. Nästa recension kommer från Potatisgratäng. 5 stjärnor, strålande podcast. Suverän podd som förgyller livet. Dan refererar och berättar på ett underhållande vis som tänder ens vetgirighet angående årtusendets mordfall. Ja, det är verkligen årtusendets mordfall. Nästa iTunes-recension kommer från Erare 87 med rubriken Fantastisk podd, 5 stjärnor. Den här podden är suverän. Den är snudd på obligatorisk för alla som intresserar sig för Palmemordet och kriminalhistoria. Vi fortsätter, för det finns fler recensioner att gå igenom. Super, 5 stjärnor av Isabellan. Intressant och lagom nördig. Man gissade nog inte 86 att det skulle finnas en podd i detta ämne 30 år senare. Bra jobbat! Men sen blev jag totalsågad. 1 stjärna med rubriken Uselt av Aggi. Riktigt dåligt. Låter som man läser ur en bok, vilket jag ju faktiskt gör ibland. Utan att ha förberett sig överhuvudtaget. Lite har jag förberett mig i alla fall, skulle jag vilja säga. Nästa iTunes-recension har rubriken Toppen, 5 stjärnor av Ruby Tuesday. Jag som är besatt av både Palmemordet och juridik älskar verkligen den här podden. Toppen, längtar alltid efter nästa avsnitt. Härligt att få gå igenom så mycket i detalj. Bra jobbat, Dan! Nästa iTunes-recension har rubriken Veckans höjdpunkt. 5 stjärnor av Anders I. Kommer ihåg när vi lyssnade på rättegången mot Christer Pettersson på radio? En av de första rättegångar som sänds, tror jag. Mycket intressant att nu få ta del av det digra material som är offentligt utan att själv behöva göra samma genomgång som Dan gör åt oss. Mycket uppskattat. Sen har vi en 3-stjärnig recension som heter Godispåse för oss nördar av Vetgirig i Sverige. Det går att fördjupa sig hur mycket som helst kring Palmemordet, vilket denna schyssta podd gör. Man måste vara intresserad för att hänga med. Dan är kunnig och lämpligt kritiskt. Ljudet är verkligen kast i en del avsnitt, tyvärr då det är intressanta gäster som Gunnar Wall och Gert Fylking. Ljudproblemen drar ner betyget till 3 stjärnor. Sen läser Dan texterna som en glad utropare i Melodifestivalen. Snälla sluta och höja rösten vid slutet av varje mening. Hoppas ändå det kommer fler avsnitt. Kanske ett avsnitt kan spekulera i vilken slags framtida teknik som skulle kunna lösa mordgåtan. Ja, jag tror ju då att det inte finns någon framtida teknik som kan lösa mordgåtan annat än tidsresor. Jag har svårt att tänka mig vad det skulle kunna vara. För vi vet ju att det inte finns några DNA-rester etc. Inte höja rösten i slutet av varje mening. Jag tror att det är så jag pratar och det är svårt att ändra på. Det här var första gången jag hört att avsnitt med Gunnar Wall har dåligt ljud. Jag kan inte vidta ekodämpande åtgärder på samma sätt när jag har en gäst. Så det borde ha hörts då i avsnittet med Erik Engström också. Och i Gert Fylking-avsnittet så blev det en speciell katastrof då, för Gerts folk som var ansvarig för ljudet gjorde ett kritiskt fel där. Men det har jag pratat om förut. Jag har mer recensioner. Här är en som säger nytt år, för den är från 27 december. 5 stjärnor av Jimmy Karlberg. Tack Jimmy, tack alla andra också. Tack som sagt, jag tackar lite mindre för att det här ska gå lite fortare, för det var väldigt mycket. Ser fram emot ett nytt år med podden. Extremt hörvärd och intressant. Nyårslöftet är att sätta mig in i Patreon. Fixat en Apple device för att kunna skriva en sån här recension. Du gillar ju dem. Ja, extra tack Jimmy som du också faktiskt är en sponsor på Patreon nu. Ja, då kommer jag ihåg att jag måste nämna 28 februari. Sista anmälningsdatum är 14 februari. Och inbjudan gäller då alla som är sponsorer på Patreon och alla som har swishat mig pengar. Och det vi kommer att göra är att vi kommer att träffas för en gemensam middag på Sveavägen. Vi kommer att ha en guidad visning av mig och då förhoppningsvis Erik också. Av vilken väg Palme gick, hur mördaren sprang, och är ni inte bekanta med Stockholms innerstad så tror jag det finns ett väldigt bra värde i det. Sen kommer vi ägna oss åt barhäng och därefter kommer vi besöka mordplatsen klockan 23.21. Jag har ännu mer recensioner. Den här heter Mycket bra, den har 5 stjärnor från Kina. Mycket bra och en mer intressant podd som dyker in på djupet bakom detta mord. Underbart att få alla detaljer så här 30 år senare och själv skapa sig en blick om hur det gick till och vem eller vilka som ligger bakom. Ja, det är det jag vill. Jag vill att ni ska skapa er en idé av vem och vilka som ligger bakom. Vad jag tror, om jag tror någonting, har ingen som helst relevans. För jag vill veta. Nästa recension, äntligen 5 stjärnor av Rich YNWA. Äntligen en Palmemordspodd. Fantastisk podd med Dan som leder den riktigt bra. Enda negativa att det kan bli lite rörigt med avsnitten då det styrs av sponsring. Annars grymt bra. Ja, och det var en variant jag valde för att överhuvudtaget få någon sponsring. Och jag kommer fortsätta göra avsnitten i Patreon-ordning med lite avbrott för spår som jag vet är superintressanta som vi har nått och intressanta gäster. Sen kommer en recension från Salakingen. 5 stjärnor, grymt bra. Tack för en grymt bra podd. Lätt att ryckas med av Dans personliga entusiasm. Skandiamannen och Christer A är mina personliga favoritavsnitt. Salakingen. Och det tror jag inte du är ensam om, Salakingen. Det är många som gillar de avsnitten. Men jag tror de kommer att få konkurrens när vi till slut når fram till de stora spåren. Som kommer att ta många avsnitt. Sen har vi en recension som har rubriken Bra podd, 5 stjärnor av Källa Mats. Mycket bra podd, källkritiskt, analytiskt och seriös. Dan Hörning har seglat upp som en mycket bra poddare. Källa Mats, tack så mycket Källa Mats. Nästa, fantastiskt bra, 5 stjärnor av Hellof. Fantastiskt bra podd, gillar entusiasmen i uppläsandet. Tycker att Dan har en väldigt bra balans mellan neutralt återberätta, läsa till exempel förhör och att flika in egna kommentarer för att förklara eller tolka vad som har sagts. Nästa. Mycket intressant podcast. 5 stjärnor av Magnus Löfström. Jag har följt Palmemord från början och jag tycker att du tar upp väldigt intressanta vinklar. Avsnitten om Skandiamannen och om Grandmannen har fascinerat mig mest hittills. Stort plus även för de stora förbättringarna av ljudkvaliteten. God jul och gott nytt år, för den var från 21 december. God jul Magnus! Bästa podden, 5 stjärnor av Rasmus Matte. Har recenserat tidigare men nu är jag 5 stjärnor. Ljudkvaliteten har blivit toppen. Ämnet så intressant. Mycket proffsig och intressant. Väntar alltid otåligt till nästa program. Jag störs inte av att du måste svälja ibland, som jag hörde någon lyssnare skrivit. Podden har utvecklat sin riktig proffspodd. God jul och gott nytt år, Dan. För den var också från 21 december. Tack så mycket Rasmus Matte. Jag visste inte att man kunde ge 2 iTunes-recensioner. Jag trodde det var omöjligt. Så gör det gärna om ni har recenserat förut och berätta vad ni tycker om hur podden har utvecklat sig. Nästa recension kommer från Nils Fredda som säger toppenpodd, 5 stjärnor. Tack för en superintressant och lätt lyssnad podcast. Fortsätt köra i samma spår. Sen har jag fått 4 stjärnor av Att Brynte som säger bra för noll lyssning. Bra podcast att ha när den gör annat. För min del oftast när jag cyklar. Jag lyssnar också på podcast väldigt mycket när jag cyklar. Finns inget syfte att hänga med allt och hålla koll på all oändlig mängd fakta. Men ändå nästan alltid intressant när den faktiskt lyssnar fokuserat också. Hela temat för podcasten är så sjukt knäppt i alla sina delar. Det tillsammans med att det verkligen inte finns något slut på underlaget gör det till rätt tacksamt podcasttema. Förbättringsförslag att lägga till en intro-outro-jingel skulle skapa mer känsla och bli mer professionellt ganska enkelt. En av anledningarna att jag väntat så länge med att skapa en intro-outro-jingel och som jag alltså nu är öppen för om jag kan få hjälp med det av någon kunnig människa. Det är just för att jag tycker själv inte om det andra poddar. Jag tycker att det tar värdefull poddtid. Jag vill höra innehåll. Jag tänker bara på innehållet. Jag bryr mig inte dugg om ljudkvalitet. Jag vill bara ha content. Men om ni följer Seriemördarpoddens YouTube-kanal och Seriemördarpoddens Facebook-grupp så kan ni se hur arbetet har gått där som sagt. För där är kraven på musik mycket mera höga. Men om ni vill ha musik i podden så säg det gärna i er iTunes-recension. Så att jag vet hur många som bryr sig om det. Nästa recension, kanonbra, 5 stjärnor av Rogge82. Superintressant och djupgående. Bra jobbat, Dan. Tack, tack. Nästa, grym podd, 5 stjärnor av Burre G. Djupgående och intressant. Vänta med spänning på fortsättningen. Nästa recension, 3 stjärnor, bättre än okej av Carl Thomas Andersson. En podd som är bättre än okej, men lite ojämn. Framförallt kan jag störa mig på Dans sätt och redogöra för vissa vittnesmål där han lägger till med lite skådespeleri som ofta går ut på eller resulterar i att undergräva trovärdigheten. Tipset är att förhålla sig likvärdig inför samtliga vittnesmål, uppgifter och skippa det dramaturgiska. Tack för en bra podd ändå. Och om ni håller med om det får ni också gärna skriva det i iTunes-recensionen, för att jag tycker att det är ganska roligt att göra sånt. Så att det tenderar att hända. Men om jättemycket folk stör sig på det så säg till, så ska jag försöka sluta. Nästa recension kommer från Smilla 3000. Min hund heter Smilla. Jag tror inte det är hon som har skrivit. Klockren 5 stjärnor, helt beroendeframkallande. Tack så mycket. Fantastisk 5 stjärnor av Mionak. Mycket bra podd om Palmemordet. Ibland när man läser nyheter eller påståenden om mordet på Palme kan man undra var uppgifterna kommer ifrån. I den här podden får man veta vilka källor som uppgifterna kommer ifrån, vilket jag uppskattar. Jag följer också Palmemordet på YouTube där Dan lägger upp extra material, till exempel filmer från mordplatsen. Helt klart en 5 i betyg från mig. Ja, det har jag glömt att säga i avsnittet. Jag lägger upp filmer från mordplatsen på YouTube och en del annat extra material, så därför vill jag att ni prenumererar på YouTube-kanalen Palmemordet, vilket bara 10% av er gör. Sjukt bra podd, 5 stjärnor av Pontus B. Dan levererar en saklig och faktabaserad podd där lyssnarna även ges utrymme att fundera och analysera själva. Man fastnar lätt för podden, och trots att jag är född långt efter detta brott begåtts så har Dan fått mitt intresse för fallet att bli väldigt stort. Glöm ej att sponsra denna podd. Tack så mycket, och jag kan faktiskt konstatera just att det finns ett antal lyssnare som är yngre än 30 år, och det är jätteroligt. Och som jag har sagt tidigare, och det vill jag upprepa igen, så tror jag nog att det finns risk, ifall vi inte lyckas lösa det här mordet, att det här blir som Jack the Ripper, att det kommer att bli intresse för Palmemordet i all framtid. Säkert också om det blir löst, men det bästa vore ju att det blir löst. Nu har jag tagit upp väldigt mycket av er tid för ett avsnitt, och nu tror jag att det är dags att sluta. Ta en sista titt i anteckningarna. Jag har sagt allting jag behöver säga. Kom tillbaka med mer ögonvittne nästa gång. Och sen är det dags för tingsrätten. Och varning för att tingsrättsavsnittet har lite ojämnt ljud. För det gick inte så bra i Yogis studio när vi spelade in det. Men det kommer låta ungefär som förhöret med Åke L. Som ju ni har hört. Tack för idag.